Mitt namn är Linnea Ljung, konstigt att säga, men det är det faktiskt nu. Sen ungefär en och en halv månad tillbaks så jag gifte mig med min Isak. Det är cool känsla, ska ni veta. Fantastiskt. Vi bor i Malmö och där jag jobbar som barnledare i Immanuelkyrkan där. Har gjort sen typ 2 år tillbaks nu. Och det var lite om mig. Men det är ju inte därför vi är här idag. Jag ska inte stå här och prata om mig i hur länge det än blir. Utan det finns ju någon annan jag ska prata om, eller hur? Yes, bra. Jag är så här barnledare, gillar lite respons här, okej? Ja, bra. Man får ganska mycket respons från barn. Så ni får bara låtsas att ni är barn allihopa här. Och idag ska jag få möjlighet att dela lite tankar med er, vilket jag är supertaggad på. Så jag hoppas att ni också är supertaggade. Yes, pappa är det i alla fall, det är bra. För jag tror verkligen att Gud vill säga någonting den här gudstjänsten. Att han vill göra någonting i allas våra liv. Inte bara till er utan till mig också. Så jag tror att det här kommer bli fantastiskt kul och bra. Men innan jag börjar så skulle jag vilja att vi ber tillsammans. För det är det bästa som finns. Tack Jesus att vi får vara här som en gemenskap. Vi får samlas för att höja ditt namn högt Gud. För att det är dig som allt handlar om. Som våra liv ska kretsa runt Gud. Som vi vill att våra liv ska kretsa runt. Jesus, vi vill ge dig all ära. Lyfta dig högt, högt, högt. Vi vill att du ska få det bästa och det jobbigaste vi har, våra liv. Och vi vill ge det till dig. Alla stunder av när det är jobbigt och alla stunder av glädje, Gud. Vi ger allt till dig, allt vi har, Gud. Tack för att vi idag får bli berörda av dig. Vi får lyssna vad du har att säga till oss. Så låt våra hjärtan vara öppna för vad du säger idag. Amen. Och som jag har förstått så har ni en sommarserie då vi pratar om Jesu liknelser. Och idag ska jag få möjlighet att prata om liknelsen om änkan och domaren. Och den står i Lukas evangeliet. Så jag tänker vi ska läsa den tillsammans. Så har man en bibel eller en mobibel med sig så får man gärna ta upp den. Så ska vi läsa från Lukas 18 och 1. Och så kommer jag göra så att jag kanske läser lite. Och så pausar och så berättar någonting eller stannar där jag har upptäckt att det här är ju coolt. Är ni med på det? Superbra. Då tänker jag vi börjar. Och då står det så här. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Och redan från första versen här så får vi en liten, det här ska liknelsen handla om. Och det är inte, jag tror det är en av de få gångerna som Jesus redan från början säger, hej, det här ska jag prata om nu. Det här är vad liknelsen handlar om. Vilket jag tycker är lite fusk då. Då får man ju inte upptäcka själv. Vad händer här? Men vi får se. Fortsätta vidare. Vi fortsätter läsa. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa det. Ge mig rätt mot min motpart. Så här börjar liknelsen. Då får vi reda på huvudpersonerna. Det handlar om en domare som inte bryr sig om människor eller Gud. Och så fanns det en änka som visste, men jag har rätt, jag har någonting jag kämpar för och jag ska få det. Och så hon kom. Ja, det är det vi vet, nu ska inte gå för långt. Och i det här samhället så var ju domaren den som är högst uppsatt. Han bestämde, han var den som gjorde, jag vet inte om han gjorde lagar och regler, men han var i alla fall väldigt högt uppsatt. Och änkan var en av de lägst sedda på den här tiden. Hon hade ingen makt i samhället. Men ändå så visste hon att jag har någonting jag kämpar för. Så det var den högsta mot den lägsta. Och den lägsta vägrade att ge upp. En tid, vi fortsätter. En tid ville han inte. Men sedan sa han till sig själv. Även om jag inte fruktar eller har fruktar Gud eller har respekt för människor. Ska jag ge den här änkan rätt? Eftersom att hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Hon kämpade på, hon kämpade på. Hon visste, jag har rätt, jag har rätt. Jag ska få det som är mitt. Och det stod att hon höll på under en tid. Det vet man inte hur länge det är. Men jag tänker att det nog var ändå ganska länge. Och till slut så tänkte han, men okej, nu har hon kommit varje dag i 2 månader här. Jag kan inte, hon är så jobbig. Jag måste göra så att hon har rätt så jag slipper henne. Annars så tar hon ju livet av mig till slut med sitt tjatande. Det är typ som när ens mamma ber en att städa sitt rum typ så där 10 gånger. Jag bara, okej, jag gör det nu. Annars orkar jag inte med det längre. Orkar inte tjatet. Och sen så fortsätter liknelsen så här. Och Herren sa det. Hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt. Han lyssnar tålmodigt till dem. Så nu var liknelsen slut och det förändras till vad Herren säger, vad han gör. Han säger, skulle inte Gud då ge rätt till dem som kommer och tjatar, Gud, Gud, vi vill det här, Gud, Gud, vi vill det här. Han som till skillnad vill sitt folk det bästa, vill människor det bästa, som det står i Lukas 11 och 13. Om ni som är onda förstår att ge sina barn goda gåvor, ska inte då fadern i himlen ge er heliga ande åt den som ber honom? Ger han det goda? Han vill alltid det goda för sitt folk, för människor. Så skulle han då inte ge det till de som ber honom, till de som kämpar, som änkan kämpade? För det finns en koppling att Gud vill att vi ska be om det. Precis som änkan gjorde. Men det finns en mening till, en vers till i den här liknelsen. Så vi fortsätter. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? När jag läste versen så blev jag lite så här, men jag förstod inte riktigt. Han ska skaffa dem rätt, men en människoson. Kändes som att det förändrades så konstigt. Men så läste jag en parafras som heter The Message. Och där står det på engelska så här. Jag kommer säga den på engelska först och sen på svenska. But how much of that kind of persistent faith will the Son of Man find on earth when he returns? Och på svenska så blir det, men nu, hur mycket av den typen av ihärdig tro kommer människosonen att hitta när han kommer tillbaka? Och det var en mening som fastnade hos mig, som stannade kvar extra, som gav mig en smäll på hjärtat. Men hur mycket av den typen av ihärdig tro kommer människosonen hitta när han kommer tillbaka? Hur många änkor som knackar på, jag vet att jag har rätt. Gud, jag vet att jag har rätt. Så hör när jag ropar. Hur många med den typen av tro kan man hitta? Och då blir det man tittar tillbaka till sitt eget liv. Hur ofta är jag änkan? Hur ofta står jag där och Gud, jag har rätt. Jag vet att du ska ge mig det här. Om man ska vara ärlig, inte så ofta. Visst finns det stunder. Men de kanske är, jag kommer på en sak jag ska vill be för. Oh, det här är det bästa jag någonsin har kommit på att be för. Sen så håller jag ut en vecka och ber för samma sak och sen så glömmer jag bort det. Kanske inte. Änkan, en tid höll hon på. En längre tid höll hon på. Jag vet att jag har rätt. Men ibland har man svårt att hitta det själv. Och mycket tror jag beror på världen vi lever i nu. Allting går så fort. Ena sekunden kan jag vara där, nästa sekund kan jag göra det här. Nej, det var inte så kul. Jag kan byta. Jag tittar på den serien. Nej, det var inte vad jag tycker om att titta på. Jag kan byta och följa den här istället. Och sen håller jag på ett tag och sen... Nej, nu blev det ju lite tråkigt. Nej, vi går över till det här istället. Det finns så många valmöjligheter. Jag behöver inte trycka på en sak. Se en sak. Jag kan göra precis som jag vill. Jag kan få precis vad jag vill. Men det var så här, när man var liten så brukade jag få allt jag ville av min mormor. Så hon var min bästa vän. En dag skulle vi åka hem från mormor och morfar. Så bara, men Linnea, varför är du så ledsen? Jag saknar mormor. Hon ger mig allt jag pekar på. Hon är min bästa vän, var det. Men när man frågar mamma och pappa så är det så här, jag vill ha det här. Nej, men din vilja står i skogen och växer på ett träd. Så den är inte här just nu. Det brukade pappa säga oftast. Så nu vet ni det om honom. Och så tror jag Gud behöver säga till oss också. För att lära oss om uthållighet. Lära oss att hålla fast. Även när det blir den här bönen som jag har bett så många gånger. När den blir tråkig och den blir tung och den blir jobbig. Så måste Gud säga så här. Vänta lite. Snart. Inte riktigt här nu. Den står där på trädet där borta. Där borta. Så snart är du där. Men inte riktigt än. Men det här med uthållighet, handlar det verkligen om att be? Jag tror det är lite kopplat. För i bönen så behöver man ha den här uthålligheten. Och man ser den genom historien, genom kyrkohistorien tydligt. När det har varit väckelser och perioder så finns det människor som har gjort något annorlunda med sina liv. De har bett och hållit ut och förändrat någonting. De har hållit fast vid någonting. Så det handlar, jag tror det handlar om att be. Och att hålla fast i de här olika stadierna av bön. Jag tänker att jag ska läsa en bibelvers från Lukas 11. Och så ska jag bara titta exakt vilken vers det är, för jag hade inte det utskrivet. Lukas 11 och 9 från och med där. Så om ni vill vara med och läsa så kan ni slå Lukas 11 och 9. Och då står det så här. Och jag säger er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och det här tänker jag, jag har en liten annan tolkning på den än vad man oftast har hört. Det här tänker jag är olika stadier i våra böneliv. Precis som i uthålligheten så finns det olika stadier här. Först med bön. När jag ber så brukar det se ut så här. Tack Gud, Jesus, jag älskar dig. Det är så bra. Amen. Halleluja. ganska lugnt och stilla. Men man får ju be på sina olika sätt. Men så här brukar det vara när jag ber. Eller att man ber lite högre. Det är en väldigt intim handling. Det är det här första steget. Gud och jag tillsammans vill känna varandra. Gud förändrar mitt hjärta. Jag förblir i honom. Jag får vara kvar ett tag till. Sen så visar han mig någonting. Lägger någonting på mitt hjärta. Ju mer jag förblir i hans närvaro så märker jag att världen runt omkring mig ser ju inte rätt ut. Och så går jag över nästa. Jag söker. Gud, men det här ser inte rätt ut. Vad har du gjort för att fixa det här innan? För jag vet att du har gjort det här och större saker innan. Så jag kanske märker att nej men, den där personen ser så lite på sig själv. Men Gud, hur kan det vara? Hon tänker att hon duger inte för att hon har varit igenom saker som är dåligt rent sexuellt eller att det finns andra saker i världen. Men det här barnet ser inte på sig själv som du gör. Då börjar jag söka. Gud, vad säger du? Vad har du gjort innan? Vad visar du genom historien? Ja, men till min vän som har haft jobbigt med det sexuella. Men Gud tog hand om äktenskapsbryterskan. Jesus tog hand om henne. Jesus mötte henne där hon behövde bli mött. Men då kan han göra det en gång till. Och då kommer jag till bultandet. För att sökandet kan vara ganska rörigt. Och så här, jag försöker hitta någonting. Gud, jag vet att du kan någonting. Och så kommer vi till bultandet. Så jag ska testa en sak här nu. Är det här bultande? Nej. Där har vi bultandet. Det är någonting som jag vet finns där bakom. Som Gud vill göra, som han kan göra. Som jag kan smaka på det, jag kan känna det. Men Gud, det är så nära. Jag vet att lite till och jag kommer dit. Och den här personen ser det. Och de här personerna har upptäckt att Jesus tog hand om äktenskapsbryterskan. Han älskade henne. Därför kan han älska mig. Han vet att nu kan det ske. Jag har bett, jag har sökt och jag har funnit. Och jag vet att det finns där bakom. Och det hörs och det syns mycket när man bultar. Det kanske ni såg där borta. Det hördes ganska mycket. För änkan tror jag inte allt kom på en gång heller. Att man fick alla de här olika stegen på en gång. Utan det var en period av... Ja men, första gången hon kom fram till den här domaren tänker jag. Ja men hej, det här är rätt. Så jag vill ha det. Och så sa han nej. Och ja, okej. Hej, det här är rätt. Så jag vill ha det. Ja, men, nej. Efter 10:e gången han kanske sa nej. Men jag vet att det här är rätt. Jag måste hitta varför det här är rätt. Det här är rätt för att det står här och här och här. Nej, okej. Efter 10 gånger av det så bara, men jag vet att det är rätt. Så nu så ska jag ha rätt. Men i uthålligheten mellan de här stegen, det blir tungt. Jag står där, jag ser min vän, jag är i sökandet, jag hittar inte det jag vill ha. Gud, varför kan jag inte hitta rätta orden att säga? Gud, varför kan det inte vara enkelt? Varför kan inte dörren öppnas? Jag har stått här och bultat i vad som känns för evigt. Jag känner mig så ensam. Men det är du inte. För framförallt så finns det en som alltid är med dig. Det är Gud. Sen så är du aldrig ensam. För du har massor av människor här runt omkring dig just nu. Så bara ta en titt. Det finns jättemånga som älskar dig, som vill be tillsammans med dig, som vill stå tillsammans med dig i när du bultar på dörren. Gud, jag vet att det finns något mer. Gud, jag vet att snart så bryter det igenom. Då finns det människor som står runt omkring dig och det kallas för en församling. För man behöver varandra. Och jag tror på hela mitt hjärta på församlingen. Jag tror att det är världens ljus. Och jag tror att det är det vi behöver i våra liv. Att ensam inte är stark. Jag tror att tillsammans är stark. Där vi kan bära varandra. Där vi kan hjälpa varandra. Där vi kan stå sida vid sida. Och hålla om varandra när det blir jobbigt, när det blir tufft. För om jag hade behövt vara uthållig i min ensamhet, behöva be för någonting själv, då hade jag nog glömt bort det ganska snabbt. Ska jag vara ärlig och säga att lägga handen på hjärtat, jag hade nog glömt bort det ganska snabbt. Jag skulle tappat orket eller tålamodet. Men jag har min församling, har min familj, mina vänner, min man som hjälper mig att komma ihåg att stå uthållig och att be. Som finns där när jag inte orkar be själv. För att vara uthållig och hålla fast i bönen betyder inte att du behöver vara perfekt. Att du alltid behöver vara den som står i frontline och nu ska vi be för det här, nu ska vi komma igen, kom igen, kom igen. Utan ibland kanske det handlar om att gå tillbaka. Ta hand om mig, hjälp mig. Jag orkar inte mer. För att bönen handlar framför allt om en relation med Gud. Att komma till honom som det står i Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. För jag vill skänka er vila. Så när det blir tufft i bönen, sökandet och bultandet, att kunna falla tillbaka till det. Det handlar om att Gud vill ha mig nära. Att ta ett, kanske i bultandet, ta ett steg tillbaka och återgå till bönen. Att vara i Gud, att förbli i honom. Att stanna nära hans hjärta. För det är Gud som kommer med inspirationen och uthålligheten. Det är hans jobb att hålla din inspiration uppe. För har han lagt någonting på ditt hjärta att du ska be för det här, du ska vara med i det här, då kommer han se till att din inspiration är uppe. Då kommer han se till att du tar, att du kan få ta emot, ta tillbaka det du ger ut i bön. Så det handlar inte om att du ska prestera fram en uthållighet i bön. Det tror jag inte änkan gjorde heller. Utan att förbli i Gud och låta honom fylla dig med uthållighet och viljan att be. Så om du befinner dig i bönen och det känns jobbigt, i sökandet och det känns jobbigt, eller i bultandet och inte känner att inspirationen eller kraften finns där, kom till Gud så ska han skänka dig vila. Låt andra be för dig. För att sen orka ta emot kampen igen. I Daniels bok så berättar de om en gång som Daniel fick en syn och han fastade och bad. I 3 veckor. Sen så mötte han en ängel som sa så här: jag skulle kommit till dig tidigare, men det var kamp i andevärlden. Sen fick jag hjälp av en änglafurste. Så det är kamp i andevärlden för varje bön vi tar. Därför blir det tufft att be. Därför blir det jobbigt att be. Men tillsammans med Gud och med andra så kan vi stå fasta. Låt andra be för dig. Andra hjälpa dig att be tillsammans. För det står i 1 Korintherbrevet 12 och 26 om kroppen. Står det så här. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna. Om en kroppsdel blir ärad, glädjer sig alla de andra delarna med den. Så låt oss få vara en sån kroppsdel som tar hand om varandra, som hjälper varandra att hålla uthålligheten uppe. För det funkar att hålla fast. Det går. Titta på alla som har gått före. Det går att hålla fast i bön. Det blir tufft, men vi kan göra det tillsammans. Tillsammans med Gud och tillsammans med andra. Så kan vi få bli änkan som finns där när Jesus kommer tillbaka. Änkan med den typen av ihärdig tro som Jesus vill finna när han kommer tillbaka. För han kallar dig till att vara den änkan, att hålla fast i bönen. Att vara den som har den här ihärdiga tron som Jesus kommer leta efter när han kommer tillbaka. Innan vi ska avsluta här så vill jag göra en inbjudan till dig som känner att sökandet har blivit för jobbigt. Jag vet inte vilket steg jag ska ta nu. Jag vet att den här människan behöver Gud. Men jag vet inte hur jag ska presentera det eller hur jag ska be mina böner för den här människan. Dig som står i bultandet. Jag ser det där bakom, men det händer inte. Varför händer det inte? Kom fram här och låt oss be tillsammans med dig. Du står inte själv. Till dig som känner att du kanske står själv i bön. Kom fram så låt oss be för dig. Be tillsammans med dig. Kanske för första gången. För miljonte gången över det du har att be. Våga ta upp det där böneämnet som kanske ligger på ditt hjärta. Välkommen fram. Det är förbön här framme.